بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi fortsätter att tala om ett dua från boken Riyad al-Salihin. Det här är den tredje lektionen i det ämnet. Vi talade i första lektionen om dua, vad det är, dess dygd. Vi talade i andra lektionen om lite exempel på dua som profeten alaihissalam brukade göra. Och vi tänkte idag fortsätta, och författaren säger kapitlet dygden av att göra dua för sin broder i hans frånvaro. Vi talade om att man gör dua för sig själv. Eller hur? Man gör dua för sig själv. Men man gör också dua, åkallan, för sina syskon, sina bröder, sina medmänniskor. Och det här är ett tecken på att man bryr sig. Man har ett levande hjärta. Man är mån om andra människors välbefinnande. Och man lider med andra människors lidande. Så att man ber för att de ska få det bättre. Och det här är någonting som är enkelt att sitta och prata om. Men det är få som gör det. Alltså som verkligen i sin dua gör dua för andra människor. Ofta, ständigt, kontinuerligt. Talar inte om någon engångsförteelse, utan talar om att man har det som vana. Att man alltid inkluderar andra människor i sin dua. Och författaren nämner i detta kapitel 3 koranverser och 2 hadither. Och den första är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Och de som kommer efter, yani efter sahaba, de säger: O Herre, förlåt oss och förlåt våra bröder som var före oss i tron. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de som kommer efter sahaba, efter profetens följeslagare alaihi salatu wassalam, gör dua att Allah ska förlåta dem och förlåta de som levde före dem. Eller förlåta de själva och de som levde före dem. Och de ber också att Allah inte ska göra något hat eller agg i deras hjärtan mot sahaba radiyallahu anhu. Och det är så muslimen ska vara. Be för sig själv, be för sina bröder och speciellt sahaba radiyallahu anhu. Ni vet alla vilka sahaba är, eller hur? Sahaba, profetens följeslagare alaihi salatu wassalam. Vad är vår skyldighet gentemot dem? Att älska dem, allihopa. Och att tro det bästa om dem. Att de alla är i paradiset. Radiyallahu anhum. Alla är nöjd över dem och de är nöjda över Allah. Och kullen wa'adallahu al-husna. Och de är alla lovade paradiset. Så vi måste älska dem. Och profeten alaihi salatu wassalam sa att den bästa generationen är min generation. Och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Så sahaba radiyallahu anhum är de bästa av människor. De bästa av människor i denna umma. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har ålagt oss att älska dem allihopa. Och inte tala illa om någon av dem. Om ni ser en person tala illa om någon av sahaba, så vet att det är en person som har en avvikelse i sitt hjärta. En person vars islam är otroligt bristfällig. Så en muslim ska älska sahaba radiyallahu anhum. Och absolut inte tala illa om dem. För det är en hycklares egenskap, en ond människas egenskap, att förtala illa någon av sahaba. Den andra versen som författaren nämner är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah säger till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam: och be om förlåtelse för dina synder och de troende männen och kvinnorna. Så här finner vi: be om förlåtelse för dig själv. Och be om förlåtelse för de troende männen och de troende kvinnorna. Så här finner vi ett bevis på att man ska be för sig själv och be för sina syskon. Eller hur? En fråga. Det finns en hadith som många inte känner till. Vad är belöningen för att be om förlåtelse för andra muslimer? Är det någon som vet?
Att ingen säger
amen. Nej. Någonting annat. Be om förlåtelse. Det finns en sahih hadith i Tabarani där profeten alaihi salatu wassalam säger: att om du ber om förlåtelse för muslimerna så får du en god belöning. Du får en belöning för varje muslim du ber om förlåtelse för. Så tänk dig nu, om jag säger, O Allah, förlåt alla muslimer. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. O Allah, förlåt alla muslimer, män och kvinnor. 1,6 miljarder hasanat på någon sekund i belöning. Mashallah. Om du säger, O Allah, förlåt alla muslimer som levt någonsin. Mashallah. Det är enkelt, subhanallah. Tänk dig hur mycket belöning du får. Allahu akbar. Så glöm inte detta nästa gång när ni ber om förlåtelse. Be också om förlåtelse för muslimerna. Säg Allah, förlåt muslimen. Den tredje versen som författaren nämner är från Ibrahim alaihi salatu salams uttalande. Rabbana, vår Herre, förlåt mig och förlåt min fader och de troende på räkenskapens dag, yani domedagen. Så Ibrahim alaihi salatu salam bad om förlåtelse för sig själv och sin far och de troende. Och det var innan det att han blev förbjuden från att be om förlåtelse för sin far. När han sen fick veta att hans far vägrade att acceptera sanningen och inte ville bli troende, så blev han då förbjuden från att be för honom. Men innan i alla fall, när han inte visste, så bad han om förlåtelse för sin far. Och han bad om förlåtelse för de troende. Ja. Nu kommer vi till den hadithen som du nämnde. Och det är att Abi Darda radiyallahu anhu sa att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att det finns ingen muslim som ber för sin broder i hans frånvaro, förutom att en ängel kommer att säga, och må du få samma sak, berättade en muslim. Och en liknande hadith så sa profeten alaihi wasallam att om en muslim gör dua för sin broder i hans frånvaro så är den besvarad. Det är en ängel vid hans huvud som varje gång han ber för sin broder med någonting gott, så säger ängeln, amin, må Allah ge dig samma sak. Och den här hadith finns i muslim, mashallah. Så kolla här, och det här är också otroligt. När du gör dua för din broder. Vad händer då? Din dua blir inshallah besvarad. Må Allah ge dig samma sak. Ängeln är vid ditt huvud och han säger, amin, må Allah ge dig samma sak. Och din broder kommer att få det goda som du bad om. Mashallah. Och det här, ja ikhwa, tyder på vad? Att man gör dua för muslimerna. Vad tyder det på? Det tyder på att man bryr sig. Att man håller muslimerna kärt i sitt hjärta. Man är inte egoistisk, man är inte självisk. Utan man tänker på andra människor. Och det här är ett bevis på att man är en sann troende. Profeten alaihi salatu wassalam sa att ingen av er är en sann troende tills det att han önskar för sin broder det han önskar för sig själv. Så du är inte en riktig sann troende tills det att du önskar gott för andra som du önskar för dig själv. Och det är lätt, sa jag i början, det är lätt att önska gott för sig själv. Vi sätter alla oss själva först, eller hur? Det ligger i många i våra natur, yani. Man tänker mycket på sig själv, nefsi, nefsi. Men att alltid be för andra och bry sig om andra, lida med andra, känna lycka med andra, det här är ett tecken på att man har ett levande hjärta. Och därför så sa också profeten a.s. att liknelsen av muslimerna i deras sammanhållning, deras rahma, barmhärtighet, deras ömhet är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen känner smärta så känner resten av kroppen feber och sömnlöshet. Så vi ska vara en umma, vi ska vara en nation. Vi muslimer ska vara ett. Vi ska känna glädje med varandra och vi ska känna sorg med varandra. Vi ska bry oss om varandra helt enkelt. Och det är inte bara tomma ord. Det är inte bara något Facebook-inlägg, någon fin bild du sprider på Instagram. Nej, det här, vi talar om riktiga känslor. Du bryr dig om andra muslimer. Jag tror att om vi rannsakar oss själva så har vi brister i den här punkten, eller hur? Våran umma brinner. Det är problem över hela världen. Krig, det är svält, det är förtryck, det är fattigdom. Kolla vad som händer med muslimerna runt om i världen. Ber vi för dem? Gör vi det? Gör ansaka mig själv? Jag säger nej, inte så som jag borde. Och vi måste bli bättre på det här. Att ja Allah, underlätta för muslimerna. Ja Allah, ta bort de prövningar som drabbar muslimerna. Ja Allah, mätta de svältande muslimerna. Gör de sjuka friska. Frigör de fängslade, förtryckande muslim, förtryckta muslimerna och så vidare. Be för dina muslimska bröder som svälter i Yemen. De som är fängslade i Kina. Våra muslimska bröder som hela världen brunnar för nästan. Ingen vågar säga någonting. Koncentrationsläger. 2 miljoner muslimer sitter i läger. 2019. Ingen säger någonting. Ingen gör någonting. Eller hur? Subhanallah. Så ett dua. Väldigt viktigt att vi ber för våra syskon runt om i världen. Och som jag sa i början, underskatta aldrig ett dua. Dua kanske är det som gör att Allah underlättar. Allah besvarar din dua och underlättar för de här muslimerna som är förtryckta. Och vet ni, vissa av salaf, vissa av de tidigare muslimerna, när de ville ha någonting, då gjorde de dua för andra muslimer. Yani, vill du ha någonting, gör dua att andra ska få den saken. Vad händer då? Ängeln säger amin, wallah, är det samma sak. Mashallah. Så, ni kan komma närmare. Så, tänk på detta. Och det är enkelt. Säg Allah förlåt mig, Allah förlåt muslimen. Allah gör mig frisk, gör muslimerna friska och så vidare. Alhamdulillah, det är ingenting svårt. Kräver inte speciellt mycket engagemang eller... Det är enkelt. Nästa kapitel, och det är sista kapitlet för idag. Masail mina dua. Lite frågor relaterade till dua. Lite blandade saker. Det berättas från Osama bin Zayd radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om någon gör er någonting gott, en god tjänst eller god gärning, och du säger till personen jazakallahu khayran, må Allah belöna dig med det bästa, faqad ablagha fitna, så har han överdrivet, eller han har gjort otroligt mycket i att tacka. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Tayyib. I en liknande hadith så sa profeten a.s. att om någon gör er någonting gott, för kafi'u, så gengäld dem. Någon gör dig någonting gott, gör någonting gott tillbaka. Kan du inte, så säg jazakallahu khayran. Och gör du det, så har du gjort mycket gott. Och det är också en fin sak i islam, att om någon gör dig någonting gott, han ger dig en gåva. Vad gör du för någonting? Du ger en gåva tillbaka. Eller hur? Du ger en gåva tillbaka. Eller åtminstone du gör dua för personen. Och att du säger jazakallahu khayran är bland det bästa du kan göra för personen. Och här nämner Ibn Uthaymin att den här jazakallahu khayr kan vara bättre, eller är bättre än en gåva som du ger tillbaka till personen. För att om Allah besvarar den här duan, må Allah belöna dig med gott. Gott i detta liv och gott i nästa liv. Så är det bättre än allting vi kan ge till en människa. Eller hur? Men det är en fin gest i alla fall. Att om du får en gåva, ge en gåva tillbaka. Jag brukar alltid säga, jag kommer ihåg när jag bodde i Saudiarabien. De kommer alltid grannarna. Och de köper någonting. De ger alltid. Grannarna, men köper frukt eller någonting. De lägger det på olika fat, skickar ner barnen, ger till grannarna. Och du får inte lämna tillbaka fatet utan att ge tillbaka någonting på fatet. Du måste skicka tillbaka någonting också. Men man får och man ger, subhanallah. Och det är någonting fint, mashallah, en fin tradition. I Sverige, vi vet inte ens vad våra grannar heter. Eller hur? Du har kanske är rädd att hälsa på dig till och med. Allah måste an. Så, någon gör det någonting gott, gör någonting gott tillbaka. Och kan du inte så säga, jazakallahu khairan. Det berättas också från Jabir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, gör inte dua mot er själva, och gör inte dua mot era barn, och gör inte dua mot er egendom. För kanske ni kommer att göra dua under en stund där duan besvaras, och det som ni ber om kommer att hända. Och denna hadith finns i Muslim. Vissa människor, när de blir arga, kan inte kontrollera vad de säger och vad de gör. De förlorar kontroll. Okej? Och vad gör de? De börjar att göra dua. Mot sig själv, sin fru, sina barn, sin familj. Och liknande. Och vissa är väldigt, väldigt vulgära i sitt ordval. Föräldrar som gör la'na på sina barn. Förbannelse. Ber om förbannelse på sina barn. Eller må Allah inte ge dig framgång. Och så vidare. Kanske de vissa säger må Allah ge dig helvetet. För att de är arga. Och det kanske är under den här stunden där dua blir besvarad. Och du förstör dina barns liv. Eller en person blir arg på sin fru eller frun på mannen och börjar att göra dua mot personen. Må Allah förbanna dig, må Allah straffa dig och så vidare. A'udhu billah. Det här är inte en muslimsk karaktär. Vi muslimer, som jag sa, vi önskar gott för varandra. Även om den andra har gjort fel, säg istället Allah ehdik. Eller hur? Må Allah vägleda dig. Aslahak Allah. Må Allah korrigera dig. Ghafar Allah lak. Må Allah förlåta dig. Och så vidare. Men gör inte dua mot någon, att Allah ska förbanna någon och straffa någon. Subhanallah, mycket, mycket allvarligt. Mot sina egna barn. Och det sorgligaste jag har hört, ibland vissa föräldrar tvingar sina barn att göra saker som är haram. Okej? Okay? Och om de inte vill, de säger, mamma, man får inte göra så här. Då säger de, om du inte gör det här, jag kommer bli arg på dig, jag kommer be om förbannelse över dig och liknande. Subhanallah. Det är dulden, det är orättvisa. Vad är det här för förälder som gör så här mot sina barn? A'udhu billah. En sån förälder, man ska sträva efter det bästa för sina barn. Be om ens barns vägledning. Inte ens att ens barn ska gå under. Eller tvärtom. Att barnen ber mot föräldrarna. Eller en man ber mot frun och så vidare. Utan man ber alltid om gott för varandra. Nästa hadith berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. Det närmaste en person kommer till Allah är då han gör sujud. فأكثروا الدعاء. Så gör mycket dua. Och en annan hadith är tillägg: فقمنوا. Stor chans att den blir accepterad. Berättad av muslim. Mashallah. Det finns, vi kommer nämna lite sen, vissa tider där dua blir besvarad. Tider. Man kan säga månader, dagar, timmar. Vi kommer gå igenom det sen inshallah, lite kortfattat. Det finns vissa platser där dua blir besvarad. Okej? Okay? Och det finns vissa tillstånd där dua blir besvarad. Den har större chans att den blir besvarad. Och här är just ett sådant. När är man närmast till Allah? I sujud. När vi har våra ansikten i marken. Det käraste du har, det noblaste du har är ditt huvud, ditt ansikte, eller hur? Du lägger det på det lägsta som finns, marken. Det är ödmjukhet och underkastelse för Allah. Du verkligen visar din ubudiyya. Att du är en sann tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Du ödmjukar dig som en fattig person som du är inför Allah azza wa jal. Och då är det störst chans att din dua blir besvarad. Ta in en fråga. Om vi då ska implementera det här, att vi ska göra dua i sujud. Får man göra dua i obligatorisk och frivillig bön? Eller är det bara frivillig bön? Vad säger ni? Både och? Både och? Nej, det stämmer. Både i obligatorisk och frivillig bön. Fråga nummer två. Får man be om världsliga saker? Eller får man bara be om religiösa saker? Man får också be om världsliga saker. Nej, det stämmer. Du får be om världsliga saker. Att Allah ska ge dig ett jobb, Allah ska ge dig en fru, Allah ska ge dig pengar, Allah ska ge dig en ny bil. Det är okej, okay. Det är inget fel med det. Så länge man inte liksom överdriver. Men det viktigaste är ju alltid att be. Att Allah ska korrigera ens religion och ens nästa liv och så vidare. Men det är helt okej okay att be om världsliga saker. Ta i nästa fråga. I sujud, i bön, får du be på ett annat språk än arabiska? Det är inte alla som kan arabiska. I bönen?
Obligatoriska bönen. Alltså
okej. Okay. Vad säger Pato? Oj. Det var övertygad. Inshallah, man får. Vissa säger som du sa att man ska undvika i obligatorisk bön. Kan man arabiska, det är bättre. Gör bara dua på arabiska. Okay? Men kan man inte, någon har inte arab. Somalier, någon är turk, någon är svensk. Han kan inte arabiska. Han kan bara be. Han vet vad man säger i bönen. Då får han göra dua på ett annat språk än arabiska. Okay? I sujud. Okay? Nästa fråga. I bönen finns det två tillfällen där man får göra frivillig dua. Två tillfällen. Det här är ett. I sujud. Vilket är det andra? Precis. Efter ett tashahud. Innan taslim. Så får man också göra frivillig dua. Profeten alaihissalam, han sa: efter tashahhud, sen kan han välja vilken dua han vill. Okej? Men tänk på det här. När ni gör sujud, ni ber hemma, gör lite längre sujud. Och be för er själva, be för era barn, be för era fruar, be för den muslimska umman. Stanna lite längre i sujud och testa, wallahi, ni kommer må så mycket bättre. Gör sujud 5 minuter. Ni kommer känna den här närheten till Allah subhanahu wa ta'ala. Många av oss vill be snabbt och subhanahu rabbil ala och sen vi går upp och sen... Nej, stanna kvar lite. Ni kommer känna det är en väldigt vacker känsla att göra dua i sujud. طيب نستا حديث ده så säger profeten alayhi salatu wassalam att era dua besvaras så länge ni inte stressar ma lam yasta'jil. Och då så sa sahaba, hur kan en person stressa i bön eller i sin dua? Och då så sa han, det är att en person säger jag har åkallat min herre men han har inte besvarat min dua. Och en annan riwaya på hadithen, att din dua accepteras så länge du inte ber om någonting som är syndaktigt eller bryta släktbanden. Och så länge man inte stressar. Och då sa sahaba, ya Rasulullah, hur stressar man? Han sa, en person gör dua och säger jag har åkallat men jag har inte fått det jag ber om. Så han tappar hoppet och slutar göra dua. Här finner vi det som kallas för mawani', yani saker som hindrar att din dua blir besvarad. Och vilket är det? Jo, att man stressar i sin dua. Man är otålig. Du gör dua, du säger ja Allah, ge mig ett arbete. Okej, du är arbetslös, Allah ger mig ett arbete. Och du förväntar dig att få ett arbete dagen efter. Jag fick inte jobb dagen efter, kallas. Jag pallar inte göra dua, Allah lyssnar inte på mig. Och så tappar man hoppet, man slutar göra dua. Det här är fel. Utan fortsätt göra dua. Den här hadithen indikerar på vad? Att eran dua besvaras så länge man inte stressar. Det betyder vad? Att du ska fortsätta göra dua. Du ska vara ihärdig. Du ska nästan vara tjatig. Och repetera dag efter dag. Allah tycker om detta. Och du kommer inshallah att få det du ber om. Just ajab, yani din dua besvaras så länge du har tålamod. Men när du börjar stressa och säga min dua har inte accepterats och lägger ner, då kommer du inte få det du ber om. Så det är jätteviktigt att man inte har bråttom. För vi kommer ju nämna, och vi har nämnt det här, att när man gör dua så får man alltid en av tre saker. Eller hur? Allah kanske skjuter upp det du ber om på grund av en vishet. Det sades att Harun och Musa gjorde dua mot Firaun. Vet ni när den blev besvarad? Efter 40 år. 40 år. Ja? Det är ibtila. Allah vill att det ska vara en prövning som ska pågå i 40 år. Ni måste vänta 40 år. Det finns en hekma, en vishet bakom detta. Men fortsätt göra dua. Tappa aldrig hoppet. Okej? Och den andra saken som gör att dua inte blir besvarad är om man ber om någonting syndaktigt. Man ber om någonting haram. Någon person säger, Allah gör mig till den kändaste rapparen i Sverige. Ja? Eller i världen. Värsta haram dua, eller? Ja? Allah gör mig till en gangster eller någonting. A'udhu billah. Dua, la khalas. Får inte be om det. Eller bryta släktbanden. Så Allah gör så att jag aldrig träffar min mamma eller pappa eller min bror igen. A'udhu billah. Så här dua får man inte göra. Utan en muslim ska hålla släktbanden. Nästa hadith. Där sa man till profeten a.s. vilken dua är den som hörs mest? Och då så sa han den som är i mitten eller i sista delen av natten, mitten av natten och i slutet på de obligatoriska bönerna. Så här har vi tidpunkter och tillstånd där dua accepteras. Och en av dem är i mitten på natten. Varför då? För det är den tiden då Allah Azza wa Jal, vår skapare, stiger ner till den lägsta himlen. Den sista tredjedelen av natten. Och Allah säger, finns det någon som ber mig så att han kan få? Finns det någon som ber om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Finns det någon som frågar mig så att jag kan besvara honom? Så bästa tiden om du vill ha någonting, gå upp innan fajr. Yani två timmar innan fajr. Det kallas för al-ashar. Den tiden, din dua blir inshallah besvarad. Okej? Okay? Och två i slutet på den obligatoriska bönen. Det kan tolkas som efter eller i slutet på den obligatoriska bönen. Och det var det vi sa efter ett tashahud. Kan man göra frivillig dua. Taib. Sen så nämner författaren från Ubada ibn Samit radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det finns ingen muslim på jorden som gör en dua till Allah ta'ala. Förutom att Allah kommer att ge honom det han ber om eller ta bort någonting dåligt som är likvärdigt. Så länge han inte ber om någonting syndaktigt eller att bryta släktbanden. Och då så sa en person från sahaba, ja Rasulullah, då kommer vi göra mera dua. Och då så sa han att Allahu akbar, det som finns hos Allah är mer. Och en annan hadith, eller Allah kommer att spara till honom någonting bättre i nästa liv. Och den här hadithen nämnde vi förra lektionen. När du gör dua, det finns inte att du förlorar. För det första, du lyfter dina händer till Allah, du ber om någonting. Du dyrkar Allah med den bästa dyrkan som finns. Okay? Du ber Allah om någonting. Antingen så kommer du att få det du ber om. Alhamdulillah. Eller Allah kommer att ta bort någonting dåligt från dig. Alla vet att den här saken du ber om, den är inte bra. Men Allah belönar dig genom att avlägsna någonting dåligt från dig. Eller Allah sparar någonting bättre till dig i nästa liv. Du får en av de här tre sakerna. Och hadithen nämner inte att den fjärde är att du får ingenting alls. Det finns inte. Allah han är hajiyun karim. Allah skäms. Han är så generös att en tjänare lyfter sina händer till honom och att han tar ner sina händer tomhänt. Den hadithen. Allah skäms att han är så generös att du ska lyfta dina händer, säger jag, Allah ge mig, och du ska ta ner dina händer tomhänt. Det här finns inte. Subhanallah. Så du får alltid en av tre saker. Vad? Du får det du ber om. Du får någonting bättre, eller Allah tar bort någonting dåligt, eller Allah sparar någonting bättre till dig i nästa liv. Mashallah. Och det säger sahaba i den uktiden. Om så är fallet kommer vi göra mera dua. Alltså, gör mer. Det som finns hos Allah är mer. Subhanallah. Så tänk på det här också. Att ibland vi har gjort. Vi har bett om någonting. Vi tror att det här är bäst för oss. Vi vill ha det. Men vi får det inte. Och sen ser vi efter några år att subhanallah, den här saken var inte bra för mig. Eller hur? Allah tog bort det från det. Och därför ska man som muslim alltid ha god tillit och tro till Allah. Att Allah, han vill oss väl. Tro aldrig dåligt om Allah. Allah är så som vi tror om honom. Tro alltid det bästa om Allah. Allah, han är god. Han är barmhärtig. Han är kärleksfull. Så att när Allah tar någonting bort från dig, Allah inte ger dig det du vill ha, så är det för ditt eget bästa. Alhamdulillah. Och det, man underkastar sig, man accepterar, man gillar läget helt enkelt. Eller hur? Och det är så en muslim ska vara. Den sista hadithen som författaren nämner från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, eller han brukade säga vid el-karb, heter det på svenska, när man är bekymrad eller man är i en stressad situation. La ilaha illallah el-azimu el-halimu. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och subhanallah, det sägs att den här duan finns i Bukhari och i Muslim. Den är väldigt mäktig och den tar bort bekymmer för människan. Om det är en jobbig, trängd situation, du känner panik, du känner liksom att det är kaos, gör den här duan. Och det finns med i de här duaböckerna som vi refererade till. Och det nämns här en berättelse från Ibn Battal, nämner att det fanns en av salaf som hette Abu Bakr al-Razi som var i Asfahan i dagens Iran hos en person som heter Abu Nu'aym och skrev hadither från honom. Och där fanns det en lärd person som hette Abu Bakr ibn Ali och en person som folk vände sig till i kunskap. Och den här personen blev fängslad. Yani, ledaren var orättvis och fängslade honom orättvist. Och då sa den här lärdamannen som hade kommit för att lära sig från honom att samma natt så såg han profeten alaihi sallatu wassalam i drömmen. Och Jibril alaihi sallatu wassalam var på hans sida. Och Jibril gjorde tesbih, yani oavbrutet, bredvid profeten alaihi sallatu wassalam. Och då så sa profeten alaihi sallatu wassalam till mig, säg till Abu Bakr, yani den här mannen, den här lärda sheikhen som är fängslad, att han ska göra dua al-karb, den här duan som jag nyss läste, den som finns i Sahih Bukhari, tills Allah underlättar för honom. Så han sa på morgonen, gick jag till honom och berättade denna dua för honom. Och det gick bara en liten stund tills han släpptes från fängelset. Direkt, Allah släppte honom från fängelset. Al-Hassan al-Basri nämner också att Al-Hajjaj bin Yusuf, det fanns en orättvis ledare, skickade soldater för att döda honom. Han var väldigt orättvis, en tyrann. Och då så, när han fick höra detta, så gjorde han den här duan. Och sen när yani, Al-Hajjaj fick tag på Al-Hassan, så ändrade han sig helt och hållet. Han vände 180 grader. Och han sa, på morgonen vill jag döda dig och idag älskar jag dig. Alltså, du kan gå igen. Så här ser vi hur mäktig dua kan vara. Underskatta aldrig dua. Och det finns en till som inte nämns här. Och det är dua al-karm. Det man säger när man är, när man också man är deprimerad, man är lite nedstämd och sådär. Allahumma inni abduka ibn abdika. Ganska lång dua. Väldigt vacker dua. Det finns också med dua-böckerna. Testa den. Wallahi, den funkar. När man känner sig deppig, säg den. Och ni kommer att må mycket, mycket bättre. Direkt. Jag tänkte bara avsluta med lite grejer här. När man gör dua. Ni får hjälpa till här. Vad är rekommenderat att tänka på? Ja, till exempel, ska man vara vänd åt något speciellt håll? Qibla, det är bättre. Kan man vara vänd åt Mekka är det bättre, men det är inte ett måste. Hur ska man göra med händerna? Lyfta upp dem, precis. Det är större chans att den blir accepterad. När man inleder sin dua, ska man direkt lyfta händerna och säga Allah, ge mig. Eller ska man inleda med någonting? Vad ska jag se någon annan? Ahsant, ahsant. Precis, man ska inte stressa. Utan man inleder sin dua med att sända salawat över profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Det är bra, det är starkt rekommenderat som du har nämnt i hadithen. Någonting annat? Att prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Att man prisar Allah. Och till exempel, du vill be om ett arbete, du är fattig, du har det svårt ekonomiskt. Då säger du, ja Allah, du är el-ghani, det är du som är rik. En el-faqir, jag är fattig. Enta el-wahhab, du är givaren. Enta el-ghani, enta el-razzaq, och så vidare. De här namnen som tyder på Allahs rikedom, Allahs karam, att han är el-jawad, el-karim, den generösa givaren, och så vidare. De är väldigt passande när du ska be om försörjning till exempel. El-fattah, att Allah ska öppna för dig dörrarna till det du söker, och så vidare. Om du har syndat och vill be Allah om förlåtelse, du inleder din dua med att be Allah om hans rahma, om hans förlåtelse, ya ghafur, ya ghaffar, ya tawwab, och så vidare. Ahsant. Man börjar med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Någonting annat man kan inleda sin dua med? Det finns en till sak här. Kevin?
Att be om förlåtelse.
Ahsant. Att be om förlåtelse. Eller istighfar. Och vad är bevis på det? Finns bevis?
Den där
duan
som
nu gör det. Också dua Yunus alayhi salam. Vilken dua gjorde han? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Han bad Allah om förlåtelse. Och det finns en sahih hadith att om man säger den här duan, dua Yunus, den nun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, så kommer du få det du ber om efter det. Ja, du kan inleda din dua med den, så kommer du inshallah få det du ber om. Också Adam alayhi salatu wassalam. Vad sa han? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Att han började med att be om förlåtelse. Så det är också att man ödmjukar sig själv. Tänk dig att vi människor ibland, eller vi syndar, och synder smutsar ner oss. Och vad är det som renar oss? Tauba, istighfar, att be Allah om förlåtelse. Och när du ber Allah om förlåtelse, du får Allahs rahma. Och när du får Allahs rahma är det större chans att du får det du ber om. Så tänk på det, när ni gör dua, att man då lyfter händerna, man prisar Allah, man sänder salat och salam över profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, man erkänner sina synder och sina brister. En annan sak man också kan göra är att man ber om det man vill ha flera gånger. Man repeterar det man vill ha. Profeten alaihi salam brukade ibland repetera tre gånger och så vidare. eller ilha, att man är ihärdig, man ber och repeterar det man vill ha. En annan jätteviktig sak, och det är att man gör dua till Allah med ett närvarande hjärta. Och här gör många människor fel. Vi ser vissa, de gör dua och han sitter och kollar till höger och vänster. Han gör dua, kollar på mobilen. Nej, vad är det här för någonting? Eller hur? Det är fel. Du ska göra dua med ett närvarande hjärta. Profeten alaihi salatu wassalam sa att om ni ber Allah azza wa jall, så be Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Be Allah med en övertygelse på att han ska besvara er dua. För Allah accepterar inte dua från ett hjärta som är frånvarande. Så två saker. När du ber, du ska be med övertygelse om att Allah kommer acceptera. Inte vissa gör med test dua. Test, yani kanske Allah accepterar, jag testar. Jag tror inte han accepterar, men jag testar. La. Utan be och säg Allah, ge mig. Yani, som att Allah ska besvara. Okej? Okay? Du kan inte tvinga Allah. Om Allah ger, han ger. Om han inte ger, han ger inte. Men du ber med yani, övertygelse på att Allah ska ge dig. Okej? Okay? Ha den här starka tron. Vissa av dem säger, nej, men vem är jag? Allah kommer inte besvara. Jag försöker och så vidare. Och två, be till Allah med ett närvarande hjärta. Var fokuserad. Tänk på vad du säger. Om någon kommer till dig och han vill ha någonting. Och personen, han frågar dig. Han står och pratar. Han kollar på mobilen. Han är helt tankspridd och han frågar dig om någonting samtidigt. Tycker du att det här är respektfullt? Nej. Kolla på den du talar med. Lägg ner det du har i handen. Var fokuserad, eller hur? Tala med respekt. Fråga på ett vänligt sätt, eller hur? Ska vi göra så här med Allah? Att vi sitter och gör sån här skojdua och sen du vet inte ens vad du har bett om för någonting? Nej. Utan be Allah med ett närvarande hjärta. Okej? En till sak som jag blev påmind om. Vissa människor gör inte dua. De tror att de inte kan göra dua. Att dua, det är bara imamen som gör. Eller sheikhen som gör. Han tänker, vem är jag att göra dua? Jag är ta'ban, jag är syndare och så vidare. Och så han, vad gör han? Han går alltid och frågar andra. Gör dua för mig, broder. Eller kan du be sheikhen göra dua för mig? Den är vanlig, eller hur? Ja, den är jättevanlig. Men det är fel. Yani, underskatta inte din egen dua. Gör dua för dig själv. Ingen kommer göra lika bra dua som du gör för dig själv. Jag kan be för dig. Men jag kommer inte vara lika uppriktig i min dua som du kommer vara. Hänger ni med? När du vill ha någonting, du ber om det uppriktigt. Med närvarande hjärta, stark liksom dua. Om jag ska be för dig om någonting, det kanske är lite svagare. Hänger ni med? Så att det är alltid bättre att man ber för sig själv. Det är inte haram att fråga någon annan, gör dua för mig. Men det är bättre att alltid göra dua för sig själv. Okej? Okay. Taib. En fråga. Det finns vissa personer vars dua är besvarad. Som personer som är i ett visst tillstånd. Kan ni nämna några stycken? Ihsan.
Den som är förtryckt.
Madlum. Den som är förtryckt. Det finns ingenting mellan honom och Allahs dua. Den blir besvarad. Har vi någon annan? Ja, precis. Den som är nödställd, en motbar, den som är i nöd, han som är på båten som sjunker, på flygplanet som störtar, han kommer inte fokusera på någonting annat. Han kommer inte tänka på någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Han kommer be till Allah med 100% närvarande hjärta. Den som är nödställd, den har vi också, Hassan? Den fastande. Hans dua accepteras när han bryter fastan eller under hela hans fasta. Under hela hans fasta. Och också när han bryter fastan. Ahmed. Adbar. Precis, den som är i ett ödmjukt tillstånd. Den som är i ett ödmjukt tillstånd. Namn. Ali. El-Musafir. Ahsan. Den som är resande. Profeten Ali nämnde att det finns tre personers dua som inte nekas. Och han nämnde den resande. Så när man är resande är det bra att göra dua. Föräldrarnas dua för vem?
För barnen.
För barnen. Föräldrarnas dua för barnen. Det vet jag inte. Hadithen nämner el-walidain. Yani föräldrarnas dua för barnen. Båda. Sen om det är mamman eller pappans. Allah har. Mashallah. Så det här är några personer vars dua blir besvarad. Det finns också här saker, eller vi sa, finns det någon månad under året där dua blir besvarad, större chans att den blir besvarad? Ja, eller hela Ramadan. Hela Ramadan, inshallah, är det större chans att dua blir besvarad. Dagar. Finns det dagar där dua blir besvarad?
Arafadagen.
Yusuf. Fredagar, mashallah. Hela fredagen eller en stund på fredagen? Ha? Sista. Det finns olika åsikter, men inshallah den korrekta åsikten är sista timmen. Akhir sa'am yawm al-jum'ah. Det har nämnts i hadithen att dua blir besvarad den sista timmen under jumma. Och timme betyder sista stunden. Sista stunden på jumma. Så ska man passa på att göra mycket. Ja, innan maghrib, precis. Innan maghrib. Och till exempel på sommaren är den sista stunden längre. Och på vintern är den kortare. Okej. Också någon annan natt. Någon speciell natt på året där dua blir besvarad. Laylat al-Qadr, ahsan. Och sen de 10 första dagarna av Dhul-Hijja. Mashallah, ni har täckt mycket. Sista delen av natten. Alhamdulillah. Det finns också något som heter mawani. Någonting som gör att ens dua inte blir besvarad. Och vi nämnde att man ber om synd. Eller att man stressar. En annan sak som också gör att ens dua inte blir besvarad är att man äter haram. Okej? Okay? Man äter haram. Och äta haram betyder att man tjänar haram. Ens inkomst är haram. Om man går och köper någonting och sen äter det här, då äter man haram. En person till exempel säljer knark. Han becknar. Och han köper ett glas vatten. För de pengarna. Blir det här vattnet haram då? Ja. Vatten blir haram. Är vatten haram? Nej, det är halal. Men det vattnet blir haram. Det är som att han går in på affären och stjäl en flaska vatten. Blir det vattnet halal eller haram? Haram. Förstår ni? Så jätteviktigt om man vill ha sin dua accepterad att man äter halal. Man tjänar halal. Okej? Okay? För Allah accepterar inte duan från den som lever ett haram liv. Det har nämnts i hadithen som han nämnde brodern. En person är resande. Han har rufsigt hår, smutsiga kläder. Han lyfter sina händer mot himlen. Han säger, ja rabb, herre, herre. Och så säger profeten, hur ska hans dua accepteras? Han äter haram, han dricker haram, han känner haram, han klär sig haram. Anna, men hur ska hans dua accepteras? En sån här person som försörjer sig på haram. Så jätteviktigt att som muslim försöker man alltid tjäna halal. Och lill'asaf, tyvärr, lever vi i en tid där folk, många är likgiltiga, många bryr sig inte om hur de tjänar sina pengar. Och det här, subhanallah, är ett av domedagens tecken. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det kommer att komma en tid där en person inte längre bryr sig hur han tjänar sina pengar. Är det halal eller haram? Det kommer att komma en tid där folk inte bryr sig hur de tjänar sina pengar. Är det halal eller haram? Lever vi inte i den här tiden idag? Yani billahi alaikum. Vem är det som äger pizzerierna i Sverige? Är det svenskarna eller är det muslimerna? Det är muslimer. Och vad säljer de i pizzerierna? De säljer gris. Vem är det som äger klubbar och grejer? Säljer alkohol? Det är muslimer. Och många fall, eller hur? Bryr sig inte. När det kommer till bank, ränta, lån, köpa hus med ränta. Många bryr sig inte. Haram. Arbetet, göra haram uppgifter, de bryr sig inte. De bryr sig inte ens om att söka ett nytt jobb och så vidare. Och det är kanske mest sorgliga tillståndet av många ungdomar som har börjat en kriminell bana och försörjer sig på saker som är katastrofala. Yani narkotikaförsäljning, utpressning, rån. Subhanallah. Vad är det för pengar de tjänar? Och subhanallah, alla vet, de här pengarna är förbannade. Eller hur? Det finns ingen baraka i de här pengarna. Nämn till mig en kille från orten som det gick bra för. Han blev miljonär på sina kriminella grejer och han lever bra. Nämn en kille. Kan ni komma på en enda kille som blev, mashallah, en framgångsrik entreprenör genom att vara kriminell? Ja? Någon Al Capone. Finns inte. Eller hur? Det är en förbannad livsstil. Den dödar folk. blir skjuten, fängelse, förnedrad, pundare, subhanallah. Så det finns inget gott. Miljoner kommer, miljoner försvinner. Easy come, easy go. Subhanallah. Och det är sorgligt att många av de här ungdomarna är muslimer. Och vet vad islam är, känner till islam. Deras föräldrar är praktiserande, men de väljer att gå den här felaktiga banan. Alla vägleder dem. Alla vägleder dem. Och det är väldigt, väldigt sorgligt faktiskt att se. Så det är jätteviktigt att äta halal. Okej? Okay? Att äta halal. Och en till sak som också gör att ens dua inte blir besvarad är att synda mycket. Att leva ett haram liv. Profeten alaihi salatu wassalam sa: vid honom i vars hand min själ vilar. Ni ska påbjuda det goda, ni ska förbjuda det onda. Eller så kommer Allah att straffa er allihopa med ett straff. Och sen kommer ni åkalla honom och er dua kommer inte besvaras. Yani, vi muslimer har en kollektiv skyldighet att uppmuntra varandra till gott och att avråda varandra från ondska. Vi kan inte vara likgiltiga och tysta när vi ser att andra går under. Vi ska säga åt dem att det här är fel, det här är haram. Lägg ner, sluta upp och så vidare. Och gör vi inte det, är vi likgiltiga. Vi är tysta om det som är fel. Vi påbjuder inte det som är rätt. Så kommer Allah att straffa oss allihopa. För då är vi också medskyldiga. Vi är tysta, vilket tyder på att vi accepterar det här felet. Och då kommer vi sen göra dua. Allah kommer inte acceptera våran dua. Så jätteviktigt. Och de nämner också det här motsatsen. Vill du vara en person vars dua är besvarad, var en person som påbjuder det goda och förbjuder det onda. En person som gör mycket da'wa. Då kommer inshallah din dua att bli besvarad. Och självklart det här är om man kan. Kan man inte påbjuda det goda, förbjuda det onda under vissa omständigheter, så ska man inte kasta sig själv i fördärvet. Om det leder till större skada och så vidare. Men generellt, alltså, vi kan ju alltid kalla folk till det goda och förbjuda det onda. I enlighet med vår kapacitet. Så det här är några korta saker om dua. Och jag hoppas att vi alla inshallah och ta'ala kommer att bli bättre på att göra dua. Vi vill lära ta'ala för oss själva, våra barn, våra familjer, den muslimska umman. För wallahi, vi är i behov av det. Och profeten alaihi salatu wassalam, han är vår bästa förebild i detta. Han är den som gjorde så vacker, så fin dua. Och ständigt var upptagen i detta. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Och så vidare. Alhamdulillah. Islam är vackert, islam är enkelt. Och Allah azza wa jalla, han är den som bönhör våran dua. Eller hur? Allah har lovat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah har lovat att om vi åkallar honom kommer han besvara oss. Så det enda som är kvar är att vi gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och nästa lektion kommer handla om karamat al-awliya i Riyadhus Salihin. Vad kan man säga? De rättfärdigas mirakel. Allahu alam. Ya dhal jalali wal ikram. Om du säger ja. Ya dhal jalali wal ikram. Dhal, om det är ja. Ja, här får ni det. Efter det som kommer ska vara fetha. Eller så kallar det Ali. Ja, väl jalali wal ikram. Ja, sir Mansub. Ahsant, ahsant. Kan man göra dua med att peka med fingret? Precis, det som har nämnts är khutbat al-jum'a under fredagsbönen. Imamen pekar med fingret. Inshallah. Berakam.
Om man gör dua med att man säger inshallah.
Det är fel. Ahsan. När man gör dua så ska man inte säga inshallah. Eller någon gör dua för dig, säg inte inshallah utan säg amin. För att man ska göra dua, det har nämnts i hadithen, man ska inte säga om du vill. Allah ge mig om du vill. Utan du ska säga Allah ge mig. Så säg inte inshallah. Ibland vissa säger så här: må Allah ge oss jannah. Och då säger man inshallah. Det låter fint, men nej. Säg amin. Må Allah ge oss jannah, amin. Säg inte inshallah. Okej, utan be med övertygelse.
Haram. Man kan.
Okej. Finns det någon mening med att göra du'a? Att hamna under en av de tre kategorierna. Allah kan stå bort en sharaf och andra.
I alla fall, även om man har ätit haram, man ska ändå fortsätta göra dua. Man ska fortsätta be göra dua. Kanske alla accepterar. Inshallah. Kanske. Det finns chanser. Jalla, vi avrundar för idag. Assalamu alaikum. Spelar det någon roll om man börjar med dua eller salavat när man gör dua? Nej, det spelar ingen speciell roll. Allah. Jag tror det är bättre att börja med att den här prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Bara den sista tredjedelen ända tills Fajr går in. Ja, det gör det. Det kommer, men det finns inte nu. Abdallah. Riba. Ja, om man tar...
Om man tar... De säger det 100 kronor och så köper man 1000 kronor.
Precis, om man tjänar ränta, det blir haram pengar.
Det vill säga, många är ju ledningar och ledningar
och ledningar och ledningar.
Jag har en
fråga. Angående det med mat, om man äter haram. Om man har familjemedlemmar, släkt och någonting, man vet att de jobbar knastställa. Alltså...
De lärde brukar säga det är skillnad på att hela deras inkomst är haram eller den är blandad. Till exempel någon jobbar på Willis. Men det mesta han säljer är inte haram. Det mesta han säljer är halal. Då är hans inkomst blandad. Men han jobbar på Systembolaget, det är 100% haram. Bank, ja, det är också knasigt. Men om det är blandat, man får käka. Zakallah. Assalamu alaikum bro. Läget? Det är bra, alhamdulillah. Vad heter du?
Bashir.
Bashir. Inshallah. Alhamdulillah. Läget? Alhamdulillah. Härifrån eller? Kul att ses. Kom tillbaka. Varje vecka. Boxar vi? Inshallah.
Jag hade en fråga. Om man tar råd för att göra sadaqa.
Nej.
Är det haram eller?
Nej, det är onödigt. Inte så långt. Ja, men det är onödigt. Och om det inte är så här, till exempel, jag säger så här, bröder, vi samlar pengar till att bygga en moské. Det fattas 5000. Och du vet du får lön om en 2 veckor. Och du lånar honom 1000 spänn för att du vill vara med och ha sadaqa. Det är en annan sak. Du vill hinna med den här grejen. Men det finns ingen speciell sadaqa. Du går och lånar pengar för att ge sadaqa. Nej. Men för att hinna med en speciell sak, det kan vara okej. Om du har garanterat att du kan betala tillbaka.
Ja.
Inshallah.
Jag vill inte kolla här. Jag har några bio.